Okej, det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med fackförbundet ST. Jag heter Ola Söderholm och här i Malmö musikstudio den här veckan gästas jag av Therese Uddenfelt. Välkommen.
Tack.
Vi ska ha klimataktivism som ett lite löst tema i det här avsnittet. Men kanske då innan vi drar igång att vi borde presentera dig lite kort, för att du är inte en av de vanliga här då. Kanske vissa lyssnare har reagerat på. Men du är journalist och du har skrivit och tänkt mycket kring klimat och fossilsamhället och sånt. Eller vill du säga någonting så här, vad är din ingång till de här frågorna? Hur har du hamnat i det här?
Jag tyckte det lät ganska fint.
Var det nog uttömmande det där?
Ja, men det är väl ungefär så det är. Och sen så, ja, för min del så började det ju faktiskt, i och för sig, det började kanske i klimatet och sen så ramlade jag ner i fossilsamhället, för att klimatet är ju egentligen bara ett symptom på fossilsamhället, vilket jag förstod då efter att ha läst lite om klimatet. Och så fastnade jag ganska länge i fossilsamhället och tyckte att det var jättespännande, och tycker jag fortfarande. Men nu har jag liksom vidgat mig lite kanske då. Det hänger ju ihop, det är ju två sidor av samma mynt egentligen. Ja, jag funderar lite på sånt när jag har tid. Jag jobbar också på en skola som lärare, så min tid är väl lite begränsad kan man också säga.
Ja, just det. Men du frilansskriver lite grann så här, ja, för DN emellanåt och så. Och sen du har skrivit en bok som heter Gratis lunchen då.
Stämmer.
Om de här frågorna som vi kan rekommendera varmt. Jag tänkte att tanken då i det här avsnittet att både du och jag, att vi kanske är sådana som har då intresserat oss för klimatfrågan, men vi kanske inte direkt kan beskriva som klimataktivister. Eller du känner inte felaktigt profilerad?
Jag har faktiskt aldrig demonstrerat hela mitt liv eller gjort något sånt.
Nej, okej.
Jag funderade på det i morse, varför det är som det bara har att göra med min uppfostran, att jag inte kommer från sånt hem, eller om... Jag känner mig inte lockad av den typen av... Det är inte mitt uttryck helt enkelt.
Nej, precis. Jag har också någon sån grej liksom med... det är så här intuitivt motstånd mot aktivism. Och jag kan kanske inte... Det är svårt att så här rationalisera intellektuellt. Och jag kan förstå varför någon tycker att jag är en sämre människa, för att jag känner så, men det är bara så jag känner.
Och för mig är det själva grejen också, det här med att gå i grupp. Jag har svårt för det också. Jag har heller aldrig varit liksom partipolitisk. Och det jag känner också gör mig till en lite sämre människa än andra. Just det att man saknar det här engagemanget. Egentligen tror jag jättemycket på att allt förändring måste ske i grupp och underifrån och sådana saker. Det är inte det i sig, men jag får också förslag från människor ibland som vill samarbeta och göra grejer ihop, och jag så här ryggar instinktivt tillbaka.
Just det.
Så att, jag vet inte, men...
Bara känner in i märgen att jag är inte en föreningsmänniska.
Exakt.
Jag tänker inte bli sekreterare.
Exakt.
Eller justeringsman här.
Vilket är ju helt uselt, för det är det som mycket av vår demokratiska framväxt har byggt på. Kan jag tänka mig. Men vi, det är liksom... lev och låt leva på något sätt. Alla måste ju göra på sitt sätt. Och det, jag rackar inte ner på några demonstrationer, men jag kanske inte kommer delta själv.
Nej, just det. Nej, precis. Men att vi ska ändå då försöka lite grann nu då gå i närkamp med aktivismen. Eller försöka ha då ett öppet sinne och förstå, förstå liksom vilka vägar framåt det är aktivismen pekar mot och vad det kan ligga i det. Men det är att vi har läst två böcker inför det här. En som heter Falter, Has the Human Game Begun to Play Itself Out av Bill McKibben. Och This is Not a Drill, An Extinction Rebellion Handbook. Och Extinction Rebellion, det här aktivistnätverket då, som ägnar sig åt direktaktion och civil olydnad för att få till radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen. Deras handbok då. Men om vi börjar med den här Bill McKibben. Han är journalist, författare och klimataktivist, och han är så här veteran i rörelsen kan man säga. Han skrev typ den första boken om klimatförändringarna som riktade sig till allmänheten, End of Nature, för 30 år sedan. Och sen har han skrivit 15 böcker sedan dess ungefär. Han är också grundare av miljöorganisationen 350.org, 350.org. 350 står då för 350 ppm. Att det är 350 miljondelar, det är den säkra nivån koldioxid i atmosfären. Och nu i år tror jag att nivån är på 415 ppm. I år har jag hört att den ska vara. Men ja, den här boken då som jag läste, Falter, Has the Human Game Begun to Play Itself Out? Och Falter, det betyder vacklar. Ja, det handlar då om att mänskligheten vacklar under den ekologiska krisen. Eller det är det ena, han har två spår i boken. Det är dels ekologiska krisen också, när också hotet från omstörtande teknisk utveckling med artificiell intelligens och genmodifiering och sånt. Men ja, jag vet inte vad, jag kände väl, alltså man pratar om det här klimatspåret i Falter, att jag tyckte att det var en ganska, jag gillade ändå att läsa den här boken ganska mycket. Att, eller det känns att han kan skriva ganska bra. Det var en ganska bra sammanfattning utav, bra så här, sammanfattande introduktion till var vi har hamnat och vart vi är på väg.
Mm, håller verkligen med. Det var väl drivet skriven på något sätt. Man liksom rann igenom den på ett utan större motstånd faktiskt. Så det håller jag med om. Jag tycker också att det var en väldigt bra uppdatering av klimatläget och vad vi står inför och vad vi riskerar kan hända och sådär.
Han har väl ganska mycket det här narrativet då med, jag vet inte, att han ändå lite grann som en, pekar ut det som en fiende på något vis då, fossila industrin och storkapitalet. Att det här Exxon kände till klimatförändringarna redan 1980 eller sånt där och började redan då att producera klimatförnekarlögnerna och mycket om Ayn Rand, att det är alla inom storkapitalismens favoritförfattare och alla republikanska politikers favoritförfattare.
Ja, det tyckte jag var väldigt spännande.
Mm.
Jag kände ju till henne för att jag liksom har sett hennes namn så där och visste ungefär vad hon stod för, men att det var en sån husgud eller chefsideolog nästan på något sätt, att hennes synsätt då, han upprepar ju liksom några gånger i någon form av grundidé där, att det inte ens finns ett samhälle utan det bara finns individer.
Ja, just det.
Ungefär som du och jag när vi inte vill delta i aktivist. Sådär, när vi sitter hemma och är individer istället för att slå samman med andra.
Ja, just det. Kanske, att vi är Ayn Rands idealmänniskor egentligen. Då.
Exakt.
Mm.
Nej, men,
men det var ganska gulligt tyckte jag att han la så mycket energi på att förklara att jo, ett samhälle finns visst. Att det var väldigt pedagogiskt för att man kände att men vi är med dig i Bill McKibben här, du behöver inte.
Nej, precis. Men det tyckte jag var, om jag skulle rekommendera den här boken, vilket jag troligen inte skulle göra på något sätt ändå, men så är det faktiskt kanske för den redogör, alltså för den kopplingen faktiskt, eller vad känner du?
Ja, men exakt, jag kände, men det är ju intressant med hela den här liksom, vad som ideologiskt driver de här på toppen. Det är ju,
ja, det är superspännande, och liksom, det är ju inte, egentligen är det, beteendet kommer ju inte först, utan det är ju alltid idéerna, det är ju idéerna som styr oss i allt vi gör. Och den här klimatkrisen, eller vad man nu vill kalla den, som vi befinner oss, är ju då i så fall med det synsättet en idékris. Att det är vårt sätt att uppfatta oss själva, vår plats på jorden och vårt samspel med planeten och så vidare. Alltså det är vår världsbild som är problemet. Inte våra avgaser i första hand, utan våra utsläpp är en följd av den idén vi har om oss själva. Den idé vi har om oss själva. Så att idéerna är ju liksom fullständigt grundläggande för allt vi gör. Och så på så vis är det ju jättespännande när någon liksom går tillbaka just till men vad är det för liksom kärnfrågor och som de här människorna som har så mycket makt brinner för? Hur ser deras världsbild ut? Det tycker jag var jätteskojigt.
Ja, men det är ju verkligen att han skriver det här om, ja, men vad som ideologiskt driver de här på toppen. Han skriver mycket om de här Koch-bröderna som han beskriver som möjligtvis västvärldens mäktigaste män.
Jag tror du skulle säga ondaste.
Ja, precis. Men det är libertarianska miljardärer då som bland annat på fossila bränslen består väl deras bolag av lite stor utsträckning fossila bränslen, men att de har styrt amerikansk politik i stor utsträckning. Framförallt då det republikanska partiets utveckling. Men att det är en ganska intressant beskrivning av hur de här oligarkerna förstör, att cheferna för fossila industrin, att de är destruktiva politiska aktörer, att det är det han beskriver.
Mm, att, väldigt medvetet.
Ja, att de är det medvetet. Det är inte bara, för att annars skulle den cyniska invändningen mot så här svulstig vänsterretorik, att det är de här kapitalisterna som gör det här mot oss. Det är liksom, det är 100 storföretag som släpper ut 70% eller vad det är, sånt som brukar sägas, då kan invändningen vara att ja, men vad skulle det spela för roll om vi tog demokratisk kontroll över de här fossila bränslena, exproprierade dem från Coke-bröderna. Alltså vi hade ju ändå alla som konsumenter lika mycket efterfrågat produkten. Men att han då beskriver ganska drivet då Bill McKibben att det är inte bara det, utan att fossila bränslen, oligarker som Coke-bröderna, de har med sitt så här, köpande av politiker och så vidare aktivt motarbetat satsningar och utbyggnader av ren energi, av kollektivtrafik har de förhindrat, ren transport och väldigt mycket också då bara finansierat de här tanksmedierna som har drivit klimatförnekar lögner och så.
Mm.
Ja, men just att, att den här industrin är en sån politisk aktör som kan använda sina enorma resurser till att manipulera politiken, till att den ska verka för att upprätthålla efterfrågan på deras produkt. Och det, ja, men det är en ganska stark beskrivning av det i den här boken, och det finns ju något, där finns det något så här ändå lite då trösterikt ur ett aktivistperspektiv att
att det är inte bara en extremt komplex fråga utan lösning,
mm.
utan det finns liksom the bad guys som man kan gå efter, som man på något sätt kan vända sig mot.
Mm. Precis.
Tror du att det är så?
Jag vet inte riktigt. Sen så måste vi komma åt Xi Jinping också på något sätt.
Ja.
Jag vet inte, det är bara så det tråkiga och fega svaret att jag antar att det är både och.
Mm.
Men absolut, det är klart att det blir ett jävla demokratiskt underskott när politiken är så totalt infekterad av pengar. Och det finns de här många multimiljardärerna som bara kan styra politiken efter sina intressen. Så att, inte vet jag, med... hade liksom fossila bränslen varit demokratiskt ägda, då hade vi kanske eldat mindre fram tills idag än vad vi gjort nu. Det är väl kanske sannolikt att tro det, jag vet inte. Och vi ska tacka fackförbundet ST som gör den här podden möjlig. Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten. STs grundidé är en arbetsplats, ett fackförbund. För när alla på arbetsplatsen är med i samma fack så ökar chansen till inflytande. Därför kan du vara med i ST oberoende av utbildning och tjänst. Det enda kravet är att du jobbar på till exempel en myndighet, ett bolag med statligt uppdrag eller ett universitet. Som medlem är du inte bara med och påverkar för bättre villkor i arbetslivet, du får också tillgång till många bra medlemsförmåner. Till exempel kan du, oavsett om du är student, doktorand eller yrkesverksam medlem, just nu ansöka om STs internationella stipendium för att göra en fältstudie utomlands som rör fackligt arbete, demokrati eller mänskliga rättigheter. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. All information om det internationella stipendiet och medlemskap hittar du på hemsidan st.org. Ja, minst att man uppskattar den då, eller att jag känner att jag uppskattade boken ganska mycket när det gällde liksom beskriva läget och också då att, jag menar, att det är så här problembeskrivningar som då kanske inte då är hela sanningen, men i alla fall man köper att en del av sanningen.
Absolut, och liksom relevanta och intressanta och alltså just drivet presenterade, känner jag.
Mm, mm.
Jag men vad jag också vad gäller liksom just genteknikdelen som jag kan väldigt lite om.
Just det.
Jag känner mig så himla naiv när jag läste den också. Klimatfrågan är jag ju lite inläst på, så det var liksom, kom inte som en jättestor förändring att vi riskerar liksom stigande havsnivåer och sådana saker. Men det här sammansvärjningen av amerikanska
oligopolkapitalister.
Ja,
jag vet inte.
Ja, precis.
Vad du letar efter.
Nej, ja, men precis. Nej, men jag känner mig som naiv och lite så här smådum svensk när jag läser om hur det kan gå till i den stora världen. Och lika så vad det gäller gentekniken. Jag har ju såklart också känt till att man kan göra det här, men att idag är så lätt att manipulera foster och att vi är så nära att kunna förändra den mänskliga arten. Liksom. Jag känner mig ganska naiv där också. Shit, är det liksom så lätt att göra det här idag?
Mm.
Att gå in och klippa och klistra i,
ja, precis,
i DNA.
Ja, just det. Ja, men för, ja, det är det han har som sitt andra spår då, att det är flera kapitel som inte handlar om klimatet, utan att det handlar om den här, att det kan vara en potentiellt lika stor disruption de närmsta decennierna för mänskligheten med den här tekniska utvecklingen och genmodifiering, genmanipulering.
Det är så intressant för att det första spåret med klimatet är ju så himla grundat i den fysiska verkligheten på något sätt.
Mm.
Det är så rudimentära grejer, ett havsnivå som stiger, det är så, det är liksom bibliskt på något vis, om du förstår vad jag menar. Och det andra är fortfarande för mig någon form av science fiction. Jag har inte riktigt tagit det till mig. Jag har svårt att knappa in på en app att jag ska parkera en bil någonstans.
Mm.
Men att det är två så... Det ena är så low-tech.
Det känns långt att genmanipulera ditt barn.
Ja. Mm. Väldigt. Men det ena är så... Liksom klimatförändring är på något sätt så low-tech, känner jag. Och det andra är så high-tech. Alltså det är två parallella hot som rör sig på så himla olika nivåer, om du förstår vad jag menar.
Ja, just det.
Det ena är så enkelt i någon mening, att vi sväljs av vågorna eller torkas ut av brist på sötvatten.
Mm.
Å andra sidan så är det liksom superavancerad spjutspetsteknik som är inne på liksom att lägga sig i och påverka evolutionen. Det är intressant att de här två så himla... Det är sån olika magnituder, de här rörelserna. Eller magnitud är fel ord, men du förstår vad jag menar.
Olika, ja, eller att det kanske är typ samma magnitud, men att det ena är, ja, att det är basalt mänskliga. Liksom, att det är bara att vi är som, ja, som en jägare och samlare för 10 000 år sedan som utsätts för naturens vrede. Och det andra är det som är längst ifrån.
Att vi spelar vårt Gud, mänskliga,
att vi spelar Gud, ja, precis. Men det är rätt lustigt i de där kapitlen att det är olika sådana chefer på Google och sånt där som har bestämt sig för att de aldrig ska dö och sånt där, och hela den här rörelsen med sådana transhumanister och techno-utopians.
Ja, de har jag faktiskt läst om lite tidigare, så jag har läst Ray Kurzweils bok, eller delar av den, så kan jag kanske ärligt säga.
Det är han som är där på Google, eller som inte vill dö.
Precis. Ja. The singularity is near.
Mm-hmm.
2045 kommer allting att uppgå i någon form av singularitet där allt är möjligt.
Kan du beskriva singularitet eller vad?
Ja, men alltså det är ganska svårt, men det är någon form av så här att intelligensen genomtränger allting, och du kan vara vem du vill, var du vill, när du vill.
Mm. Okay.
Det är så jag minns i alla fall. Och det går inte riktigt att greppa, för att vi lever ju fortfarande i den fysiska världen, men det här blir något helt annat. Den här ständigt accelererande intelligensen, enligt då till exempel Moores lag, kommer liksom att omfatta hela universum. Jag kan bara känna att jag tycker bara att det där är nys. Redan Descartes trodde att han skulle bli knapra massa piller för att leva för evigt. Och det gjorde han ju inte, som bekant. Jag har jättesvårt att ta det där på allvar, faktiskt.
Ja, jag har svårt att bedöma det på något vettigt sätt. Liksom. Men jag tänker det här med liksom genmodifieringen och det, att hur man liksom kan... scanna av folks gener och pilla med dem, att det är väl ändå något väldigt nära förestående.
Ja, verkligen.
För att de beskriver det också då, med de här då, transhumanisterna och techno-utopians, de här entusiasterna inom det området, att de håller på att prata om det här, att ja, men tänk i framtiden, och kan du, när du skaffar barn, så kan du välja att höja empatin i ditt barn, eller höja intelligensen, eller höja problemlösarförmågan, och så här, samhället kommer bli stratifierat, det är inte bara efter socioekonomiska liksom, klasser, utan också då vem som har bäst gener. Och de är så här märkliga för att eller alla de här han citerar, alltså de här Silicon Valley-galningar liksom, som bara pratar om det här i framtiden. Du kommer kunna genmanipulera ditt barn, du kommer kunna ladda upp din hjärna i molnet och leva elektroniskt för evigt. Att de är så glada när de beskriver det, att det är så här att, hör du inte att det här är en mardröm liksom? Hör du inte att du beskriver plotten i en skräckfilm?
Mm.
Att jag tycker det är intressant, för att Bill McKibben, han skriver det här om att det här är emot, han har skrivit så här upprört om det här, att det här är ju liksom emot allt som är mänskligt, och jag så här, och det kan man ju hålla med om, att man kan vara upprörd över det här, men jag blir nästan, när jag läser, jag blir mer så här förundrad än arg, för att det är så här, det är verkligen så här att det här med att känna andra genom sig själv, att det går inte alls då, att det är så konstigt att känna sig upprymd över det där, att i framtiden så kommer vi kunna avveckla oss själva och bli något helt annat. Man är olika helt enkelt. Jag är inte som en Silicon Valley libertarian miljardär, kanske, tydligen, i mitt inre.
Jag är också jättesvårt för att se det där som ett ideal. de missar ju liksom också så en av grundpoängerna med själva med kontraktet i livet, nämligen att vi ska dö. Mm. Det är att avskaffa döden vore en fullkomlig mardröm. Jag har ingen dödslängtan och så vidare, och jag kommer ju själv såklart vara rädd när det inträffar, men jag läste någonstans av Vaclav Smil, en internationell energiexpert, att om inte varelser dog så skulle vi efter bara några så här år vada omkring i, om nu liksom döden fullständigt avskaffades, vi skulle liksom bara vi skulle drunkna i löv. Förstår du? Alltså döden är en förutsättning för, död och förmultnelse är en förutsättning för livet på jorden. Det kommer bli väldigt, väldigt trångt om vi avskaffar det här helt grundläggande villkoret för livet faktiskt.
Ja, och även om man inte liksom ens lyfter det till det liksom så här biologiska planet, så är det också bara, ja, men bara ens egna känsla av vad det är att vara människa och varför. Exakt. Varför man tycker att olika saker är viktiga, varför man känner glädje över saker och så, att det är ju inbyggt på något vis, den ändligheten. Och,
precis.
Ja, det var väldigt svårt att identifiera sig med hur de funkar där.
Mm.
Ja, för det, men det är också då ett spår då, bland de här transhumanisterna då, att deras att de också har en sån här version av klimataktivism, eller om man ska säga, kopplat till det här, och att det är som en sån idé de har, att lösningen på det här, på den ekologiska krisen, det är då att genmanipulera oss till att bli godare, mer altruistiska människor som klarar av att rädda klimatet. Och det är ju väldigt, ja, men det är också den här grejen då, att ja, men du ska rädda mänskligheten genom att avskaffa människan.
Precis, väldigt välfunnet.
Så vad är poängen då?
Mm.
Man är bara imponerad av Silicon Valley-miljardärernas förmåga att inte känna olust.
Ja, verkligen.
Känns det inte det här lite konstigt i magen?
Ja, eller hur? Undrar liksom hur den världen är att röra sig och leva i. Det är väldigt bisarrt.
Mm, ja, det är väl det. Men det är väl i fred då att det finns, att det är så extrema möjligheter med den där, liksom, den här genmodifieringen, att vi kommer kunna ha sjukvård som är fantastisk tack vare den då. Att man kommer så kunna scanna av och upptäcka cancer innan det ens är i första stadiet och sånt. Att det finns de positiva delarna av det som man skriver om också. Då.
Jo, men man glömmer ju så himla lätt att varje ny teknisk landvinning för med sig nya tekniska problem också. Bilen var ju en lösning bland annat på att det var väldigt smutsigt och förorenat och väldigt bullrigt i städer på grund av hästen.
Mm.
Det var liksom bajs överallt och det luktade illa och det var farligt och det lät förjävligt med alla hästhovar och vagnar och sånt där. Och då upplevdes bilen som väldigt ren och väldigt tyst.
Mm.
Sen så hade ju bilen sina egna den förde ju med sig andra typer av problem som vi är medvetna om idag 100 år senare. Det där liksom är så himla lätt att glömma.
Mm.
Men vi klipper och klistrar lite i de här de tänker väl på det säkert, för det är ju smarta killar och tjejer. Men någonstans så måste man ju hela tiden ha det i beräkningen att om man ska dra det till sin spets, så var ju redan hjulet ett problem. Redan kniven var ett problem. Det var liksom fantastiska uppfinningar som förenklade livet för många tusen år sedan. Men de förde också med sig problem. Så varje ny teknik förändrar livet, men på faktiskt oförutsägbara sätt.
Jo, men det är väl, det är väl det som är hans poäng här, liksom, att det måste vara, han vill att det ska vara demokratiskt underställt och sådär, liksom, att vi måste ha en ordentlig beslutsprocess om vad som händer med det här. Ja, just det där, att om det liksom är fritt och till exempel genmanipulerar sina barn, så kan man inte säga att det är ett privat beslut som bara jag fattar, utan det är något som kommer ändra förutsättningarna för hela mänskligheten om några börjar göra det och sådär.
Ja, det där tyckte jag var lite spännande, att det inte stannar vid den individen som man föder, utan sen så kanske då låt säga att du och jag på varsitt håll skulle gå med på det här, och så träffas våra barn och föröka sig. Då har vi liksom fört vidare de generna och förändrat mänsklighetens DNA. Liksom.
Mm,
Det stannar ju inte i första generationen.
Nej, just
och det är lite mindblowing.
Ja, precis. Och också den här grejen att om många gör det, så kan inte då har jag ingen råd att låta bli, så att säga, ifall resten ska hamna i en genetisk underklass och så vidare.
Nej, och samtidigt så höjs ju liksom hela tiden medelsnittet då. Om alla blir lite intelligentare, då får man ju liksom förskjuta IQ-kurvan.
Mm, mm.
Då kanske liksom 120 hamnar på, förstår du vad jag tänker?
Mm, mm.
Så att det löser ju inga problem heller, bara att alla bara är lite smarta. Men jag tycker att han framstod som väldigt sympatisk, måste jag säga, Bill McKibben, när han liksom resonerade då kring liksom livets mening, för det är egentligen det handlar om.
Mm.
Är det att vara bäst i idrottsspåret, alltså ha världens bästa muskelmassa för att vinna de och de tävlingarna, eller vara smartast eller snyggast eller snällast eller sådär? Det är ju inte det. Livet är ju ingen tävling som ska vinnas. Det är ju liksom någonting som ska upplevas och levas.
Mm.
Och en stor del av den resan går ju ut på att man möter motstånd som man övervinner och som gör att man tvingas lära sig känna sig själv och så vidare. Ska man ta från de här barnen och individerna möjligheten att möta motstånd då? Det vore ett förfärligt liv. Så att han har ju liksom en väldigt schysst människosyn, tänker jag.
Mm. Ja, just det. Han har den där liknelsen med att mer dopade idrottare, att Lance Armstrongs prestation att vinna 8 Tour de France eller vad det var förtas av att han var dopad, för att det är liksom inte, vi är inte intresserade av prestationen, så vi är inte intresserade av att någon gör ett så här häftigt resultat, utan vi är liksom intresserade av historien, Lance Armstrong, att han övervann någonting och så vidare.
Exakt.
Och det är den som förstörs, och att, ja, precis, och att genmodifiera sina barn skulle vara att, ja, men, vet jag, du har genmodifierat ditt barn till att vara ett mattegeni, så det är liksom ingen bra historia. Eller, ja, man...
ja, och att han själv beskriver, han åker skidor, tror jag, Bill McKibben.
Ja.
Och att när han går i mål så har han kanske på då halva tiden jämfört med den som vann loppet, så har ju han ändå fått ut lika mycket av det som vinnaren kanske. För att i grund och botten handlar det inte om att vinna, det handlar om att åka skidor.
Ja, just det, att han övervann sig själv och... Han presterade kanske över sin förmåga under några faser i loppet och kom i fatten som var 37 liksom.
Exakt.
Tog en placering och, ja. Ja, men det är om hela hans beskrivning av läget och problembeskrivning, men sen om vi då ska prata om den här aktivistdelen, eller om man ska säga, eller när man pratar om vad behöver göras och hur det ska göras, blir det kanske mer, ja, jag menar, det är alltid den svåra delen, men att det är lite mer den här känslan utav att, av substanslöst tomt hopp, eller vad man ska säga, och väldigt så här, jag känner att det var väldigt så här obefintlig politisk analys i de delarna där i slutet, att det är mycket så bara härliga historier om att han är i en afrikansk by där de har fått elektricitet tack vare solpaneler, och det är mer bara så här, kolla, vi kan om vi vill, för vi är goda och kloka innerst inne. Och...
ja, jag tyckte faktiskt att den där delen, de här beskrivningarna från Afrika var direkt obehagliga, eftersom det landade i att nu kan vi också titta på tv.
Ja, just det.
Och det är liksom typ det värsta som... Nu har jag liksom grava problem med skärmar.
Okay.
Men det låter ju bara fruktansvärt för mig.
Mm.
Är det därför vi ska installera solceller över hela världen, för att folk ska sitta och glo på tv?
Han skrev inte det som någon sådär, att han skrev det lite så, som att det var lite kritiskt, om man ska säga, att han sa att det var någon han pratade med som sa att tidigare så brukade jag och min granne gå ut varje kväll och stå och prata, men nu behöver vi inte göra det nu, för nu har vi varsin tv. Att det var det i någon afrikansk by.
Och han tog ju liksom lite avstånd från det, typ inom parentes, och sa att det här kanske inte var men ändå, jag missunnar ingen elektricitet, ska jag säga, men det är ändå problematiskt att det inte var, som du säger, att det inte var, han inte landar i någonting mer genomtänkt efter att du har drivit liksom 3 kapitel, ett om klimatförändringen, ett om de politiska ideologierna och ett om genteknik, alltså Ayn Rand där på mitten. Och jag ställde mig själv hela tiden frågan, vad ska han landa i? Det här är ju spännande grejer. Och så blev det liksom bara fluffen då i slutet. Det var en högröstad bok som på något sätt som landade i en viskning, eller vad ska jag säga.
Ja, precis. Ja, men det är att han har något sånt resonemang om att jag vet inte, att det är bra med solpaneler för att solpaneler driver oss mot en småskaligare värld, så är mindre besatt av effektivitet. Jag tror jag skulle säga att det finns en tid och plats för tillväxt, och så finns det en tid och plats för mognad och balans, och där är vi nu. Men det är så här, det är någon så här from förhoppning eller någonting, jag vet inte, men så varför i helvete skulle det ske? Alltså hur ska det ske? Hur ska det mobiliseras? Hur ska det här systemet och de här maktrelationerna övervinnas? Och ja.
Ja, och för mig är liksom solceller och solpaneler någon form av så här signalord. Att om det är där man landar till slut och säger att lösningen är solceller, då har man liksom inte tänkt igenom det tillräckligt grundligt. Det känns lite larvigt att säga det eftersom han har jobbat då i 30 år med den här frågan och skrivit 15 böcker i ämnet. Han kan enormt mycket mer om den än vad jag kan. Men dock.
Dock ändå, ja, säger
jag.
Mm.
Precis, jag måste, liksom, det, Extinction Rebellion-boken landar ju också i solceller och 3D-skrivare.
Ja, just det.
Mm. Att det på något sätt är så här, oh, allt det här är jättehemskt, vad ska vi göra här? Jo, vi ska ha solceller och 3D-skrivare. Det räcker liksom inte för mig.
Eller du sa att ingen är emot solceller, att...
Jo, jag.
Ja, just det, du är det, okej. Okay. Men jag tror ändå på att en... Jag vet inte, en omställning av elsektorn till förnyelsebart och också kärnkraft för den delen. Jag har inte hört så mycket bra argument däremot för varför vi inte skulle ha det. Att det hade ju ändå varit... Det hade ju ändå varit bra såklart, men det är så här, hur ska det ske? Och sen så är det också det uppenbart att det inte är tillräckligt alls på långa vägar.
Alltså, vi behöver inte sitta och prata om det här nu, men för mig är problemet att idén om att vi ska förlita oss på förnybar energi, för det första är den inte så förnybar som man gärna tror. Och den är väldigt miljöskadlig också på sina sätt. Men det viktigaste av allt är att den tillåtas att fortsätta upprätthålla ett samhälle som är väldigt destruktivt. Så att det är liksom...
Ja,
man bara ska sparka liksom konservburken lite framför sig liksom ett tag till. Det är min huvudinvändning. Men det kan ju vara liksom ämnet för ett annat program. Som...
Ja, men jag kanske tänkte att... jag vet inte. Eller att jag kände lite så att jag skulle bara vilja läsa något mer... Eller att jag typ hade velat läsa något mer handfast som så här bara utgår lite från där vi befinner oss nu och bara, jag menar, förklara vad som troligen kommer ske och vad som fortfarande kan påverkas. Så där. Men jag menar, att det kanske hade varit sådana, hur snabbt kan vi få en så här fossilfri elsektor? Alltså hur mycket kan vi elektrifiera transport och industri? Det är sånt här som du då tycker i och för sig bara ett villospår, men... Men jag vet inte, och vad kan man göra åt jordbruket för att det ska släppa ut mindre? Men hur ska man liksom kunna leverera mat i mer extremväder? Hur ska vi bekämpa fossila industrin då? Om man har så här beskrivit hur de utövar sin makt. Och också det här liksom, att det måste utgå från det här att det är uppenbart att vi missar förmodligen målen nu. Alltså, eller vi kommer inte klara 1,5 grad, vi kommer inte klara 2 grader. Men hur högt över 2 grader kommer vi gå? Och liksom... Ska vi skjuta ut ett sånt här svaveldioxidmoln, eller i vilket läge gör vi det? Vilka ska evakueras? Vart ska vi bygga vallar?
Men då har väl du liksom slagit in på ett annat spår på något sätt. Då är du inne på den här deep adaptation-linjen mer. Att du liksom accepterar saker och ting som de är. Och nu måste vi förhålla oss till det. Vad ska vi... Vi tänker oss aktivt. Utifrån scenarierna så tänker vi oss aktivt den världen som kommer att... som vi får, och hur ska vi göra det så smärtfritt som möjligt? Vad behöver göras helt enkelt?
Jag vet inte, bara någon slags sån där, jag utgår från där vi är. Och
det är lite lustigt eftersom just Extinction Rebellion, en av deras huvudpoänger är ju tell the truth. Och kan vi göra det nu då? Vad innebär det? Och den frågan svarade de ju inte riktigt på.
Nej, just det. Att de, ja, nej, precis. Jag måste säga också att jag har lite, det har jag varit inne på i ett tidigare avsnitt här, men jag har lite problem med att de har det här att lyssna på vetenskapen, men sen har de också då, Jem Bendel skrev en av texterna i den där Extinction Rebellion-boken, och att de hamnar lite i det här lägret som tror att IPCC ljuger lika mycket som klimatförnekarna tror, fast åt andra hållet, att... Liksom när jag sett vilka källor Jem Bendel har använt och hur det ses på dem liksom inom mainstream klimatforskningen, så kan jag känna att det finns liksom ingen anledning att ljuga, för att det är nog illa som det är, så att säga. Det är bara en parentes, men jag stör mig lite grann på det.
Han överdriver.
Det är klimatalarmism, det är ju ett skällsord som används mot alla som tror på IPCC, men det finns också klimatalarmism på riktigt, och jag kan känna lite grann att Extinction Rebellion liksom frotterar sig lite grann i med sådana miljöer då. Ja just det, men i alla fall, men McKibben, han pratade om att det är, han beskriver som att det är två nya teknologier eller tekniker som ska rädda oss, och det ena är då solpanelerna och det andra är non-violent protest, icke-våldsprotester. Och det är då någonting som verkligen, som det verkligen är högkonjunktur för nu med de senaste veckornas peak Greta kring klimatmötet i New York och så, och den här nya IPCC-rapporten om att det är värre än vad man tidigare har sagt med issmältningen och sådär. Ja, men Bill McKibben tror väldigt mycket på det här icke-våldsprotesten, och det är stort nu. Jag funderar lite på vad man ska tycka om det, att det är såna massiva klimatdemonstrationer nu då runt om i världen med flera miljoner människor ute på gatorna. Som kräver så att man ska agera nu, och att man kan, jag kan känna mig så lite, att jag inte helt kan så svälja den här glädjen och peppen, alltså på något vis att man så här, titta vad som händer nu, titta vad vi åstadkommer, att jag vet, alltså på ett sätt så är det en stor grej, men så kan man också känna att är vi säkra på att vi åstadkommer någonting?
Är det verkligen en stor grej?
Ja. Jag menar att det saknas ju inte exempel i liksom på när det har varit globala massdemonstrationer som helt har ignorerats. Att demonstrationerna mot Irakkriget 2003 är ju kanske det tydligaste exemplet. Jag tror de kanske var ännu större än vad de här har varit nu. Också runt omkring den där tiden var det vanligt med så här massprotester mot typ WTO-möten och frihandelsavtal, så här allmänna protester mot nyliberalism. Och det verkar ju ha gått bra att ignorera sen dess.
Mm.
Ja, men jag vet, man, den där kan finnas den här känslan av politisk impotens över det, att liksom att jag vet, att den här globala maktordningen är helt oåtkomlig för oss, så vi kan bara hålla på med det här att samlas i grupp och önsketänka.
Mm.
Att kan ha lite den cyniska känslan kring det. Det är också det att man kallar det klimatstrejk, just att, men det är ju egentligen bara en protest. Alltså det är liksom inte användandet av ett strejkvapen.
Du menar att det är inte via fackföreningar, och det är inte så att de strejkar från sina arbeten, eller vad tänker
ja,
du då?
Men det är som ingen som skadas av det på det viset som man som strejkare skadar arbetsköparna i en strejk liksom.
Mm.
Att de är liksom, de här krafterna är sådär oåtkomliga, och det är väl också då nästa problem då, att vem är det som man vill skada?
Oh.
Att det är, åt vilket håll riktar sig protesten? Att
Koch Brothers.
Kanske Koch Brothers. Ja, precis. Ja, men för det är kanske en sån riktig skräck med det här att Irak-protesterna, det var också politisk impotens. Att det gick att ignorera, men man visste i alla fall vart man riktade dem. Att det fanns en Bush-administration som hade kunnat lyssna potentiellt och dragit tillbaka det. Men här så är det, vem ropar man till? Det kanske inte ens är någon som ignorerar den. Finns det någon där på andra sidan som ens ignorerar den? Eller det finns det? Finns det någon som potentiellt skulle kunna lyssna på en?
Mm.
Men att det är det här problemet med att åt vilket håll riktas i protesten och kampen. Att det här ropet på handling nu liksom. Men det finns inte riktigt någon tydlig plan om vad som ska göras. Och men det känns som att det så här rätt länge kanske har räckt att vara en relevant röst i klimatfrågan bara genom att höja volymen. För att man har känt att den har varit så här obegripligt låg. Och att det då höja volymen är det Greta Thunberg har gjort mer effektivt än någon annan. Men när det här problemet med volymen är åtgärdat, då återstår bara alla andra problem. Då att, vad är strategin? Vad är vår politiska plattform? Det finns liksom ingen klar analys av vad som behöver göras och hur.
Nej, sannoliken. Och vem sitter på den å andra sidan?
Ja, precis.
Jag tänker att vi lever i en sån otroligt osäker tid. Det är ju liksom som att mattan har dragits under fötterna på oss alla. Mm. Också de mest pålästa klimatforskarna och geovetarna och allt vad det är. Det sägs ju ganska ofta att vi har liksom aldrig befunnit oss i ett sånt här läge, att det är unprecedented, utan motstycke. Och det låter ju så himla bombastiskt, men det verkar ju faktiskt vara så det är. Och jag blev lite träffad av en formulering, det var väldigt, liksom, helt banal, en truism egentligen, men jag blev ganska träffad av en formulering i Bruno Latours Down to Earth, som du också har pratat om.
Mm.
Där han skriver att vi vänder oss liksom till olika ställen för att få för att få råd eller för att få se liksom en väg framåt. Vi kanske vänder oss till urfolken. Det har jag också hört i andra sammanhang. Mm. De sitter på lösningar. De som lever som jägarsamlare idag, vad har de att säga om sig? Ja, men de vet inte heller. De har heller aldrig varit med om en sån här situation.
Nej.
Det är liksom, det är ny mark för oss alla. Och vi har ju precis... Jag tror att den här Greta-grejen är liksom lite grann att poletten börjar trilla ner kring själva faktumet.
Mm.
Det är så här illa. Vi måste göra någonting. Hon säger ju i princip bara att ni måste lyssna på forskningen.
Mm.
Och forskningen säger det illa. Men längre än så har vi liksom inte kommit i vår process.
Nej,
och jag
precis.
Tänker mig att det är därför det är så flummigt liksom fortfarande. Vi har inte, vi måste liksom processa det här mycket mer.
Nej, exakt. Ja, men det är väl det att Greta erbjuder verkligen bara steg ett ja. På något sätt.
Och att vi faktiskt på riktigt inte vet vad vi ska göra. Och det påpekar, hon skriver för mig att hon säger det då och då, liksom, att kunskapen finns.
Mm.
Vi vet vad vi ska göra. Jag är inte alls säker på att hon har rätt där. Jag tror inte alls vi vet vad vi ska göra, för det här är, det är så otroligt komplext faktiskt.
Och det är också, vilka är vi?
Ja, liksom. Precis.
Hur fan ska vi definiera det?
Ja, är det Silicon Valley-killarna liksom, eller är det...
Är det Coke-bröderna? Eller Xi Jinping och liksom kommunistpartiets elit? Eller...
Precis.
Är det, ja, jag vet inte. Är det Stefan, vad ska liksom, ja, men alltså bara också, ja, just den här återigen den här storleken, så var man än börjar känns det futtigt så där att, men så Stefan Löfven, skärp dig, så fast vad ska Stefan Löfven göra?
Ja, precis.
Ja.
Lite så.
Eller klart att han kan dra igång ett sånt infrastrukturprojekt för stål utan kol. Och det, alltså det är
det finns,
bra.
Det finns såna idéer också. Det,
så, Ja, jo, ja, det pågår liksom. Ja. Mm.
Men det är liksom, det är bara en liten del. Det är liksom bara en pytteliten pusselbit på ett pyttelitet område egentligen. Alltså det är större än så, vill jag liksom påstå.
Mm. Fast det är klart, det kanske också blir en... Alltså den invändningen att man kan alltid säga det är större än så, men det kanske inte heller är en ursäkt för handlingsförlamning.
Nej, det är det ju inte, och det är väl en bra början. Det är väl också, stålindustrin måste ju se över sina utsläpp såklart, och det är bra att de gör det och tittar på nya tekniker för det.
Mm.
Men jag tror också att vi befinner oss i ett litet dilemma, och vi lever ju trots allt fortfarande i moderniteten, och där är den första impulsen alltid att göra någonting om man har ett problem. Att vi ska lösa alla våra problem med aktivitet. Vad ska vi göra då? Man vill liksom ha den här listan eller sådär. Det ska liksom upprättas handlingsplaner och åtgärder och sådär. Som jag tänker då kring det här så är krisen beror ju på att vi gör för mycket. Inte på att vi gör för lite. Det är liksom vår allmänna frenesi att... tillverka, konsumera, slänga på soptippen, tillverka mer. Det ska liksom tillväxt i princip på alla, ekonomisk tillväxt på alla fronter och så vidare. Det är ju grundproblemet. Så att vägen framåt är att göra mindre av allting. Och det är liksom ett okänt territorium. Vi har ett annat så här mode of operation, så det är svårt att... Så därför hamnar vi hela tiden också i diskussionerna kring klimatfrågan. Vad ska vi göra? Mm. Ja, men okej, Greta, vad ska vi göra? För att det är vårt sätt att tänka. Tänk om vi bara ska göra mindre.
Ja,
det
ja.
Låter ju lite naivt nu, men...
Ja, men det är väl liksom i sig grundbudskapet att vi ska sluta. Sluta ta upp det ur marken. Det ska stanna i marken. Men ja, jag vet, jag kan förstå den där liksom, den här modernitetskritiken på någon nivå, det där med att en sån här mänsklighet som ska rycka ut för att rädda naturen kommer bara göra ännu mer skada. Att det är lite den argumentationen. Men fast också inte, eller jag bara så här, jag vet inte, att det bara känns så här för utopiskt, eller om man så bara tänker att vi ska utgå från där vi är, så jag vet, alltså, allt sånt där som så här andas liksom primitivism och unabomban, jag tänker bara att det spelar... Man kan hålla på med sådana så här tankelekar, men att det går ändå inte, vi är ändå här nu. Och jag menar, det kanske du är mer skeptisk till så här förnyelsebar energi än vad jag är. Och så, men jag tror ändå att det kommer liksom, om man tänker hur mycket kommer de totala utsläppen vara under det här seklet, så det kommer vara mindre då i slutändan om man har lyckats genomdriva infrastrukturprojekt där man har ren el. Vi kommer att hamna mindre koldioxid i atmosfären. Och vi kommer liksom inte klara de här målen, och det kommer finnas ekologiska problem som vi måste hantera hela tiden och så. Men just det här att inte göra någonting är ändå svårt att tro på det. Jag tror att det går att göra saker ändå, så att det kommer vara mindre koldioxid i atmosfären än vad det hade varit annars. Om man bara låter kokbrödarna hållas.
Ja, jag vill absolut inte låta dem hållas. Det är inte min poäng. Men min poäng är mer att liksom vi ska backa tillbaka. Jag tror ju att vi har större chanser att minska utsläppen om vi gör mindre än om vi storsatsar på att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. Men jag tänker också på liksom det här med artdöd och sådär, att vår civilisation hela tiden tränger ut alla andra arter, och att det är också ett sätt att göra mycket, att vi liksom rent geografiskt bara liksom fläker ut oss överallt. Det handlar också om att backa och låta den så kallade naturen återta områden. Hellre än att smälla upp då solceller eller vindparker överallt. Men nu hamnar vi också kanske liksom, lite på sidan här.
Nej, men det är, ja, precis.
Men vad jag ville säga här var bara att vi så gärna vill formulera vad vi ska göra.
Just det.
För att det är vårt sätt att tänka. Men på sätt och vis är det ju det samtalet vi behöver ha nu. Om då Greta är steget. Okej, nu är det illa liksom. Men forskarna kan ju... Hon säger liksom att vi ska lyssna på forskarna. Men det tycker jag ändå att vi gör. Parisavtalet, klimatmål, miljömål och så vidare. Det är forskningsbaserat. Trump kanske inte lyssnar, men till stora delar så lyssnar ändå liksom samhället på de signalerna och deras rapporter och sådär.
Ja, man kan känna att det här, att så här klimatförnekare är liksom inte problemet så att säga.
Utan
det är ju att Justin Trudeau lyssnar. Han lyssnar så inåt i helvete. Han kan inte sluta prata om hur mycket han lyssnar, men att han ändå då godkänner nya oljepipelines hela tiden och frackar sönder sanden i Alberta och så.
Och frågan är väl då istället, vi måste göra det här samtalet, okej, men vad gör vi med den här informationen?
Just det.
Vi lyssnar, men vad drar vi för slutsatser av den?
Ja, precis. Men det var, jag läste också en grej som jag tyckte var lite intressant apropå det här då med att Greta, att den här bristen på konkretion liksom, att det bara här gör någonting, men vi kan inte säga vad vi ska göra. Men att jag läste en tråd på Twitter där det var vänsteraktivisten Mattias Våg som hade då liksom någon slags teori om det här, att den här bristen på konkretion är en styrka, att det gör att det blir en mer effektiv populism. Och han refererar till den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe, som hon har så efterfrågat en vänsterpopulism för att möta högerpopulismen, och hon pratar om begreppet empty signifier, som kanske kan översättas flytande signifikant eller tom betecknare, kallar Mattias Våg det. Jag vet inte hur man definierar det riktigt, så att typ sådär ord eller symboler som inte liksom refererar till någon konkret objekt eller inte liksom har en överenskommelse. Det finns ingen överenskommelse om betydelsen. Typ att kanske så svenska flaggan är en flytande signifikant. Mm. Vad är den? Vad betyder den?
Typ som Obama säger, yes we can.
Ja, precis. Ja, det kan man också säga. Att man kan fylla det med lite vad man vill liksom.
Ja.
Men att Greta och... Greta-rörelsen är en sån här då tom betecknare, flytande signifikant. Vi kör på tom betecknare nu då, väljer en här. Men att det är en tom betecknare som enar en mångfald av obemötta krav, där alla kan läsa in sina egna krav. Alltså en tom betecknare kan inte bedömas utifrån sitt innehåll eller vilka svar som ges, utan så här vilken gränsdragning mellan två läger som den gör. Att den utpekar en skiljelinje och en fiende bara. Våg skriver då, citat, det räcker att den tomma betecknaren markerar skillnaden mellan vi som insett allvaret och att det krävs agerande, och de som inte kan leverera, inte gör något trots maktposition. Att betecknaren inte ger andra svar än att lyssna på forskningen och kräva handling och resultat. Att en sådan klimatpopulistisk samling skulle försvagas av att ge konkreta svar, förslag och åtgärdspaket. För det är inte den funktionen en tom betecknare ska fylla, utan den ska bedömas utifrån hur många den kan sammanföra, som ser betecknaren som en möjlighet att lyfta sina krav.
Oklart vilka krav dock.
Ja, precis. Men att det är så kanske med högerpopulismen också, att så här, hela högerpopulistvågen i världen med Trump och Jimmy och allt, att vad är den?
Mm.
Att det är en ganska brokig koalition, att det är konservativa, det är libertarianer, det är fascister, det är missnöjda sossar. Men de kan förenas runt den tomma betecknaren Trump och trumpismen och se den som en möjlighet att lyfta just sina krav, och att de då förenas i den här gränsdragningen. Att de vet inte vilka de är, men de vet vad de är emot.
Mm.
Att de är emot något sånt här vänsterliberalt etablissemang eller någonting som de hatar och som inte lyssnar på dem.
Men låter inte det himla, utifrån det ämne vi pratar om nu, så tänker jag att det låter ganska cyniskt och makthungrigt bara.
Mm.
Att skitsamma vad vi pratar om, vi vill bara ha jättemycket makt.
Men det är väl politik.
Ja, precis. Det låter så otroligt partipolitiskt just att, att makten är med målet, liksom, oavsett, eller jag vet nu vidare med olika ordspråk
det.
Här. Men, ja, men ungefär som yes we can, vad kan du? Liksom alla drömmer om olika så här, grejer som de ska vilja kunna. Men det viktigaste för Obama var bara liksom att säkra jobbet.
Ja, just det.
Jag vet inte. Det låter ganska det låter ju liksom, det är ju till intet förpliktigande.
Ja, det är säkert det är någonting som kan korrumperas och så vidare, men att poängen är bara just att det liksom, att den populistiska politiken är just detta, att det är att man så här grupperar i två, att man vill liksom spela på den här grupperingen i två antagonistiska läger då.
Mm.
Att man så här upprättar en motberättelse mot högerpopulismens och nyliberalismens berättelser, och att det först därefter liksom inom den ramen så finns utrymmet för att föra klimatpolitik, oavsett om det då baseras på så här offensiv Green New Deal eller inte vet jag, kanske någon så här nedväxt grej eller någonting som du pratar om, men att man ska ta det här populistiska tillfället att öppningen i att upprätta en ny hegemoni när den tidigare försvagats.
Mm. Alltså återta mark från högerpopulismen för att sen driva igenom någonting som har med klimatet att göra.
Ja, precis. Först klimatpopulism och sen för att skapa utrymme för klimatpolitik. Sen
men att, jag förutspår, säger man så, jag spår att risken är överhängande att då den här vänsterpopulismen skulle bryta samman i olika fraktioner och gräl, precis som högerpopulismen gör. Eftersom det är så svårt när det kommer till realpolitik då, att de vet inte vad de vill och de vet inte hur de ska komma dit och så vidare.
Mm.
Eller?
Ja, fast den är väl ändå rätt, har varit effektiv, högerpopulistvågen. Har den inte
det? Har den verkligen det? Det har ju varit så himla mycket avhopp och det är politiska vildar och jag tycker många har rapporterat om att de faktiskt inte vet hur de ska genomdriva till exempel kommunalpolitik.
Nej, ja just det, du pratade om SD och så, men det är ändå en oerhörd kraft, tänker jag, i västvärlden, och det skriver väl Bill McKibben om också, sådär att Trump bara är den här anti-etablissemangspolitiken som tar Vita huset liksom, och
men det är ju reell makt verkligen.
Han kan då använda sig av Koch-bröderna, att de har liksom klubbat igenom sådana avregleringar och skattesänkningar som har gått ännu längre än tidigare och så vidare.
Och tillsätta nya domare i högsta domstolen och på så vis påverka politiken i konservativ riktning.
Ja.
Lägga ner den här miljö... I princip desarmera hela den här EPA eller vad den heter, miljömyndigheten och sådär. Jo, men det blir någon form av realpolitik som verkligen har konsekvenser då.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det var lite intressant tanke ändå, att man bara, att Greta ska bara samla arga människor som vet vad de är emot på något vis, och sen så kommer det skapa ett utrymme som kommer liksom kunna leda till resultat, och det kanske inte kommer vara exakt de resultaten alla vill se, men
det är alltså, det flyttar åtminstone agendan mot,
precis,
till klimataktivisternas fördel.
Ja, exakt, att det bara att det blir en sån grundläggande bara aktivistisk energi, eller det är ändå det man känner med så här, den här högerpopulismen, att det är ändå så här energin och offensiven som de har på sin sida så att säga, och Och det är det här ganska, det är konstigt att man vet exakt vad det är på något vis, men det är också jätteluddigt vad det är.
Mm.
Det är den här flytande signifikanten att, att det kan vara lite, vad är alt-right liksom? Mm. Det kan vara vad som helst nästan. Det kan vara en libertarian eller en nazist eller Jordan Peterson. Alltså det är så här.
Ja, precis.
Men det är bara en känsla av att det är en kraft som ändå knuffar samhället i en riktning och leder till verklig policy.
Mm. Och då skulle det här vara liksom ett mot, ett sätt att få dra tillbaka liksom.
Ja, precis.
Bara en, problemformuleringsprivilegiet och
bara den allmänna progressiva fronten.
Ja, precis. Man kan ju vända på det också. Vad skulle Greta och hela den rörelsen rimligtvis kunna ställa för krav?
Mm.
Hur skulle man formulera ett krav? Mm. Alltså det är så himla lätt att liksom säga 6 timmars arbetsdag eller kvinnlig rösträtt eller något sånt där. Det är så himla konkreta grejer. Men ja, det är en svår fråga. Hur skulle man rimligtvis kunna koka ner det till liksom en slogan?
Ja, jo precis. Men det är just det, apropå liksom tillväxtkritik, så var ju det var ju det mest konkreta och kontroversiella Greta sa i det här talet i New York. Det var ju att hon angrep tillväxt.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Att hon sa något om att ni håller på med era fairy tales of eternal economic growth. Och då blev det ju ändå lite det här bara att det blev inte bara det här att alla som säger sig bry sig om klimatet och forskningen kan hålla med Greta, utan där alienerar hon ju vissa ändå. Men jag vet inte om det kanske också är dumt då utifrån den här teorin som Mattias Våg hade, att man bara ska vara den här tomma betecknaren, att eller jag funderar lite grann så här på vad det adderar och har det som ett vad liksom adderar, vad fyller för retorisk funktion och så här, och har det som sin prata om att man är emot tillväxt, att eller jag kan tänka lite så att tillväxt eller inte tillväxt, att det kanske är utfallet så att säga. Men
utfallet av vad?
Utfallet av att göra det man måste göra, så alltså om man väldigt radikalt ska avveckla fossila industrin, om man ska inte släppa ut så extremt mycket så att man liksom knuffar, alltså så det blir en knuffare i ett extremt farligt territorium, så måste den avvecklas i förtid så att säga, fossila industrin. Att det är allt det de har prospekterat för att ta upp, det kan de inte ta upp. Massa aktieägare måste förlora massa pengar. Den här infrastrukturen de har investerat i som ska räcka i massa decennier, den måste avvecklas i förtid nu. Så det kommer vara en enorm kapitalförstörelse så att säga. Och jag menar då att då blir väl, utfallet kommer ju bli stor nedväxt i den sektorn i alla fall. Och det kanske också blir nedväxt i hela globala ekonomin.
Oh ja.
Det, men jag menar att det är ju utfallet. Men jag vet inte vad det adderar att prata om så här att vi är emot tillväxt. Man kan ju bara prata om att vi är emot att ta upp fossila bränslen. De ska stanna i marken. Alltså det är bara hålla det så basic så att säga.
Ja. Det kanske är så att hon känner att hon behöver utveckla sina tal. Eller kan det vara så enkelt att hon vill säga någonting nytt helt enkelt? Att hon har sagt det andra många gånger och att det har liksom varit variationer på temat och att hon går till...
Mm.
Sen så är det ju liksom att... För att vara emot tillväxt är ju mycket vidare än att vara emot upptagning av fossila bränslen. Eller hur?
Ja.
Då ger man ju sig på det system vi lever i om man är emot tillväxt. Så att då är det ju liksom en mycket större, ett mycket större angrepp på vår civilisation.
Mm.
Så att men du undrar liksom vad det adderar rent poängmässigt.
Ja,
vad
jag vinner det, hon på det? Alltså strategiskt aktivistiskt undrar jag om ja. Det är bra liksom, att det kanske gör vissa som gör dig glad.
Ja.
Men om man tänker det gör det.
Men det är inte dig lika glad?
Nej, jag har nog ändå lite mera, ja precis, jag känner mig nog lite mera osäker på det där. Men att det kanske då finns den här poängen med att hon håller det så basic att jag att hon är den här då tomma betecknaren som bara inte konkretiserar. Och det har väl också i och för sig varit en del av hela det liksom då geniala, eller om man ska säga, med Greta hela tiden, just att det här barnperspektivet, att ett barn kan säga så här att jag är ett barn, jag har ingen skuld i det här och jag har heller inte liksom något ansvar för att ha en politisk plan, men jag kan bara liksom state the obvious att det här temperaturen eller liksom utsläppen fortsätter öka, ni har sagt att de ska minska så här mycket och jag tänker liksom inte smutsa ner mig med detaljer, utan det, jag tänker liksom inte hålla på och spela något så här spel inom systemet, utan jag kan bara stå och säga det här igen och igen, att ni har sagt att det måste stanna i marken, det stannar inte i marken. Och det, mer än så behöver vi inte prata om det här, att hon bara är den rösten, det här dåliga samvetet som är bara så enkel och tydlig hela tiden, att det, ja, men det är något just att ett barn kan vara, få vara den här rösten, och att det är ganska effektivt. Och då tänker jag att när hon så här går in i någon sån då tillväxtkritikdiskurs, att hon kanske börjar dras in i någon sån då smutsig realpolitik, och sen så är det någon jävla DN-ledarskribent som ska skriva en en ledartext om grön tillväxt då. Men jag vet inte.
Jo, men det kan det väl ligga någonting i. Hon har ju visserligen rätt då, tycker jag, men visst, alltså jag har svårt att smälta den där idén om att man skulle liksom, men jag är ju liksom lite omodern då, om man ska, jag vill liksom inte leva i en värld av tomma betecknare. Det blir ju en väldigt tom värld helt enkelt. Jag vill liksom befinna mig i en värld med autentiska betecknare så gott det går, men jag inser ju att jag är naiv och gammaldags.
Jag tror hon väl är autentisk och autentisk, men du vill kanske höra att det kommer bli en bred kyrka, ja, den här rörelsen,
ja,
oavsett vad, att hon bara skapar ett rum, en stor kyrka,
men
som många ska in i.
Ja, precis, men hon, ja, men om man då skulle gå på den här idén om den tomma betecknaren och dra det till sin spets, så ska hon ju inte säga någonting egentligen. Hon ska bara trycka på känslor, eller?
Men hon kan ju bara säga att
låt det ligga i marken.
Lyssna på vetenskapen, kol ska stanna i marken, visa resultat.
Ja.
Det är bara dem. Ja. Och så här, jag skiter i hur ni gör det då nästan. Men det är lätt att se på statistiken år efter år. Att,
Jag kan bara inte släppa den här idén om att... Ja, alltså det är väl jättebra att hon sätter fokus på frågan. Det är ju fantastiskt, och att hon har fått så många att engagera sig och titta och gråta och sådär. Det är liksom makalöst helt enkelt. Hon är ett fenomen. Men sen då och så vidare. Och det är ju så himla komplext. Jag återkommer till det. Det är ju inte så lätt som att bara låta det stanna i marken. Det är faktiskt inte det,
nej,
tror jag.
Nej.
Och då är det ju liksom, men det är klart inte jag kräver av henne att hon ska lösa problemen, för det kan ingen heller göra. Alltså,
nej, precis, men det, ja. Men det blir just här bara att samla den här breda fronten utan människor som
liksom
är emot högerpopulisterna och nyliberalerna, och den här breda fronten av människor som vill att vi ska lyssna på vetenskapen och se till att det ska stanna i marken på något vis.
Ja, visst.
Men om alla börjar då med sina olika politiska projekt och liksom ska pracka på alla andra dem, så i ett för tidigt stadium, eller liksom börja med det direkt, så blir det kanske,
ja, men
att
alltså,
man bara splittrar och gör det hela mindre effektivt.
Jo, jag förstår verkligen, och det låter ju vettigt och rimligt och sådär, och att vi då skulle få liksom få någon tipping point för åsikten inom klimat, sådär, att det kanske skulle leda till att vi förändrar våra beteenden eller något sånt där. Det låter jättebra, men sen då, vilket parti ska vi rösta på utifrån det här då som hon säger och så vidare, och vad ska det leda till?
Ja, men jag antar att det bara kommer vara men kanske bara att det är en, alltså en väldigt så här, bara bred då påtryckningsoperation, den här som ska driva liksom alla partier i den riktningen, alltså som högerpopulistvågen har gjort, kan man ju säga, i hela Europa, med, eller bara vad som händer då, att de kan ju driva bara stämningen kring migrationspolitik, kriminalpolitik och så vidare, det är bara, åt ett håll.
Det är bara det att det är en sån himla mycket enklare fråga, och det är också deras geniala trick, om man får säga så, att det är väldigt lätt att samlas kring en så enkel fråga. Det här är inte en enkel fråga, jag tycker att det är skillnaden.
Mm. Det är ju absolut inte så, det de liksom brinner för, det är inte så kanske stort och svårgreppbart som klimatet, men det är inte eller så att säga bara migrationsfrågan eller bara kriminalpolitikfrågan, utan det är också lite den här då, som jag pratade om, den här breda rörelsen som mer definieras av vad de är emot liksom, att det är olika typer av libertarianer, fascister, besvikna sossar, att de är så här arga på etablissemanget av olika skäl. Så att det är ju, jag tycker att den liknelsen har nått, att man samlar den här ganska brokiga skaran som definieras av vad de är emot.
Ja, och den här brokiga skaran då på klimatsidan, då skulle de vara emot att vi tar upp de fossila bränslena.
Ja, det är ju det de är då. De vill ju se resultat snabbt.
Men grejen är den, tror jag, att det skulle också vara katastrofalt. jag är så här oljekramar. Nej, men alltså många gånger så har det visat sig, det är inte så lätt faktiskt. För vad ska vi då göra istället? Ska vi hugga ner all skog för att driva våra bilar med flytande biobränsle? Det vore en fullständig katastrof. När palmoljan, det är ju bara en jävla skit. Etanolen, en jävla skit. Det betyder ju liksom att vi måste återgå till jordytan för att samla alla våra resurser och alla våra natur. Liksom allt som oljan och kolet står för, det är en katastrof med olja och kol. Där liksom, det är jag med på. Men vad är alternativ? Alltså, det är inte så lätt, tycker jag. Det var ju ganska många arter som var utrotningshotade pre det fossila samhället, för att vi överanvänder jordytans resurser. Nu när vi gör av med så otroligt mycket mer energi, är det 100 miljoner fat olja om dagen eller något sånt där, och ska återgå till jordytan då för att driva hela den här jättecivilisationen. Fatta hur mycket material och råvaror som går åt för att liksom få den här maskinen att klampa vidare. Det skulle få enormt stora katastrofala följder för mångfald och så vidare.
Jo, alltså men det kommer inte gå att lösa med så här stort L, så att säga, och det kommer göras fattas dåliga beslut då, att man kommer på palmolja ska vi ha eller diesel ska vi ha, alltså det fattas felaktiga beslut som gör saker värre, och det kommer göras liksom för lite, för långsamt och så vidare, men jag menar att om man då ändå tror på någon slags sådana agens då, politisk handlingskraft, så om man ändå bara skapar den här fronten och den här rörelsen, så kommer man liksom pusha mot beslut i den här riktningen som jag ändå tror kommer göra att, som ändå då borde kunna göra att mindre koldioxid kommer vara i atmosfären år 2100 än vad det hade varit utan en sån rörelse. Att man kanske kan hoppas på det ändå, men självklart, alltså det kommer ju vara stora ekologiska problem som vi måste leva med och hantera med på olika sätt. Men jag vet inte, men alltså, det är bara om man pratar om vad som är alternativen.
Jag säger inte att du har fel i att det kanske skulle kunna betyda någon, att en sån här människor, en sån här folkrörelse driven då av någon form av Greta, en tom signifikant, en tom betecknare, skulle kunna liksom driva oss mot någon form av tipping point vad gäller åsikter och beteenden kanske. Det låter spännande. Men jag hade väl hoppats på ett samtal om innehållet istället. För att det kokar ju liksom ner till frågan, hur vill vi leva på den här planeten? Hur kan vi samexistera med alla de andra arterna? Hur kan vi inom de planetära gränserna eller inom liksom, vad jorden tål, kan vi fortsätta leva tillsammans med allt annat levande här? Och titta på förutsättningarna och titta på vad meningen med föreningen är liksom, för mänskligheten. Så att jag hade väl kanske hellre haft ett samtal om just innehållet, som om du väljer den tomma vägen så väljer jag innehållsvägen.
Ja,
men det kanske bara skulle rinna ut i ett ingenting som skulle bli ett, liksom ett elitsamtal eller jag vet inte.
Ja, men det är kanske lite det här med att det är många som har andra politiska projekt och att att det kan bli den här känslan av att det här handlar inte om att förhindra klimatförändringarna i första hand utan att man ser klimatförändringarna som en möjlighet att genomdriva samhällsprojekt man ville ha i alla fall. Och att det kan då vara kanske, ja, men det kan ju vara socialismen eller det kan vara det här nedväxt, lokala, långsammare samhället och ja, men att det kanske bara kan bli liksom så mindre effektivt för den här då populismen som man bara vill, eller jag vet inte, jag tror man måste ha ett samtal om vad man vill göra, men det är något med, eller när, om man pratar om tillväxtkritik-grejen, så här nedväxt-ideologin, att nedväxt förespråkar att man kanske då ägnar mycket energi åt att förklara hur så där ohållbar det är att upprätthålla kapitalismen och det teknikindustriella samhället i längden. Men liksom om man istället skulle vända blicken mot sig själv då där, att alltså hur hopplöst är inte det projektet? Alltså nedväxtprojektet, vem har någonsin gjort revolution för att göra sig själv fattigare? Eller vem kommer någonsin göra det?
Ja, jag känner nog ganska många ändå, faktiskt. Men det kräver ju att man hoppar ur det här samhället till viss del.
Ja, alltså, det kanske är en så då liksom välbärgad medelklass som liksom trött på materialism i den rika delen av världen. Men det där blir också med så tillväxtkritik, att det är svårare att vara emot tillväxt i fattiga afrikanska länder. Att där verkligen. Är ju ett mått på välstånd med ökad tillväxt. Sen i västvärlden är det såklart, då finns det att USA har tillväxten ökat de senaste åren och medellivslängden har sjunkit. Så där är det ju verkligen så här tydliga tecken på att det är ett rätt trubbigt mått på hur bra vi mår. Men jag vet inte vad jag skulle komma med det där, men bara att det kanske är att du av att välja människan och naturen så är du mer inne på naturen och jag tänker människan. vi har inget annat val ändå, jag vet inte, eller i alla fall allt sånt där som andra så här primitivism och det man pratar om så här närodlat, att om alla i Sverige skulle ha självförsörjande gårdar då skulle Sverige kunna försörja en befolkning på 1 miljon, att jag tänker bara att det är inget alternativ ändå riktigt med den.
Nej, men det
är i alla fall
med.
Inte så radikal som retorik. Sen så det är klart det finns gradskillnader. Men...
Nej, men det kan jag verkligen hålla med om. Och, men jag... Eller typ så här, jag har träffat folk också som säger att vi måste leva som jägare-samlare. Och det kanske vi måste egentligen. Men hur stor befolkning skulle jorden kunna bära då? Inte 7 miljarder i alla fall, utan väldigt, väldigt, väldigt många färre.
Ja, det är väl typ 7 miljoner kanske.
Ja, men typ något sånt. Ja. Och hur ska vi nå dit? Alltså det blir väldigt komplext. Men samtidigt så, jag vet inte, jag tror ju någonstans att om inte vi taggar ner så gör ju naturen det åt oss. Och då kan vi välja liksom en kontrollerad mjuklandning eller en okontrollerad kraschlandning. Och då skulle jag väl säga att din linje eller tillväxtkramarnas linje leder till en okontrollerad kraschlandning, eftersom tillväxt är omöjlig i längden. Också så här tillväxt på bara 3% leder väl till en fördubbling av ekonomin på är det 25 år, 26, jag vet inte. Men liksom det är
ja,
så.
Ja, det går snabbt. Alltså jag tror säkert att det är liksom en nöd, ja, det säger väl så här Varslav Smil och så, att det är i liksom den rika delen av världen så måste man liksom hitta andra mått för vad som är en bra och hållbar utveckling än liksom BNP-tillväxt. Och
exakt.
Att BNP-tillväxt är bra i Mozambik och så vidare. Men precis. Men sen, jag vet inte, men det är ett, jag kan ju inte säga att det är ett intressant läge att, som att du pratar om hur svårt det är, att det är någonting med det här att det Greta begär och det Extinction Rebellion begär, att det är, det är omöjligt. Alltså då,
ja.
Så snabba utsläppsminskningar, det kan inte liksom ske på sig enskild nationell skala och ännu mindre global. Men att det är lite bara intressant att se vad som sker framöver, att vad händer om det här pågår nu då i år efter år, att utsläppen bara fortsätter öka. Eller i alla fall då inte minska i närheten av vad det nu är, 8% årligen eller vad som krävs. Att kommer vi då mer och mer hamna i ett läge där det blir en opinion som är omöjlig att inte lyssna på? Att alltså kommer Greta-rörelsen bli så stor och arg då att, alltså att den blir lika omöjlig att ignorera som den då är omöjlig att tillmötesgå på något vis? Att, vart kommer man hamna?
Mm.
Eller så är det samma visa igen som Irak-demonstrationer eller någonting. Jag vet inte.
Alltså det känns ju tyvärr mest sannolikt, eller?
Jag vet inte. Alltså det borde ju drivas på i och för sig då bara av utvecklingen.
Mm.
Så att säga av klimatförändringarna, tänker man också. Men fast där kan ju också i och för sig kan ju vara en källa till pessimism att om situationen liksom försämras, kommer det liksom motivera folk att bli klimataktivister eller för att det kan ju vara en sån här cynisk invändning man kan ha kring den här typen av alltså aktivism, att det kanske är något så här en präktig medelklass unnar sig att ägna sig åt när det är högkonjunktur, alltså eller att man har gjort sådana opinionsundersökningar att om det är så här, om ekonomin går bra och då frågar vad är viktigast, ekonomin eller miljön, då kan folk svara miljön, men när ekonomin går dåligt så säger man, då blir man mer närsynt liksom. Och så det skulle kunna vara, ja, det är svårt att veta vad som sker där liksom. Kommer värre klimatförändringar leda till mer klimataktivism, eller kommer det snarare leda till att folk blir mer bara närsynta och funderar på sitt eget, de kommer ha mer jordnära liksom problem här och nu då snarare.
Alltså med ekonomin.
Mm. Med ekonomin och ja, och så vidare.
Jag kan tänka mig att om klimatförändringen rullar på som den gör just nu i den här takten, då kommer vi kanske ha ganska jordnära problem i form av verkliga problem. Inte, alltså, ekonomiska problem kan ju också vara verkliga, men med matförsörjning eller med vatten till förs. Alltså, men det jag tror att det krävs, jag tror verkligen att vi behöver uppleva saker och ting liksom in på huden för att vi är ganska trubbiga som människor. Och då när liksom vi känner att det här påverkar oss och våra liv, då kanske vi vill till stora offer.
Sen kan man också säga då en sak, alltså just det där med att känna det in på bara huden, liksom då klimatförändringen, att det är ett sätt att beskriva det där som jag sa, att ja, det är en så här duktig, präktig medelklass i de rika länderna som håller på och är klimataktivister, men det finns ju också då människor på frontlinjen så att säga. Om du bor i Mosambik och utsätts för så här orkaner och torka så är ju du då med på frontlinjen utav klimatförändringen. Men fast jag vet liksom inte hur, alltså om det är något som så här skapar klimataktivister i den meningen att man är sådana personer som kommer vilja kräva bindande avtal och så här, nu vill vi se en energiomställning, utan jag tänker att där kanske också blir mer det här, men vi vill bara ha mat och vatten och husrum nu så att säga.
Fast det var ju så här jättestora demonstrationer i, nu minns jag inte vilket afrikanskt land, men det var också i Afghanistan och jag tänker på de här söderhavsländerna också som är ju,
de vill, Maldiverna och
sånt. Ja, de vill ju verkligen ha bindande avtal. Men,
ja, visst. Och ja, precis, ursprungsbefolkningar och så vidare.
Verkligen.
Som i Arktis och så.
Precis.
Mm.
De är väldigt inne på regleringar.
Mm. Ja, precis. Jo, men det kanske är en elakfull tolkning av Greta-rörelsen att säga att det bara är borgerlig lyxångest.
Det kan det väl ligga något i. Det har väl sagts många gånger att andra människor, alltså andra amerikaner som har tre jobb har inte, de har inte tid för att demonstrera. De måste liksom dra ihop sina timmar för att kunna köpa middag.
Ja, precis. Ja, men det kanske är, det är i alla fall i då västvärlden, eller den vi som är i princip i alla fall inte så påverkade av akut klimatförändring, där kanske har en viss bäring, den spaningen. Eller mitt barns storebröder, mina bonusbarn då, säger man kanske, men att de går på en skola där det är 80-85% med invandrarbakgrund, och det är väl mycket så många sådana som inte är så socioekonomiskt starka då. Och där när jag pratar med dem, det känns ju som att den skolan, eller jag vet, det är inte så mycket tror jag Greta stämning där och Fridays for Future, jag tror inte att, eller de verkar inte ha hört så mycket om det när jag försökt prata med dem om det. Eller jag bara misstänker att det är andra skolor i Malmö kanske, där det är mera pepp kring det, så att säga.
Där jag bor så finns det jättetydligt, liksom, man har ju skolval, och då är det liksom tre skolor som ligger bara med någon mils avstånd. Och då på en skola så röstar en väldigt stor andel av barnen på Sverigedemokraterna. En annan så är det en stor andel som röstar på Liberalerna.
Mm-hmm.
Och deras föräldrar är i stor utsträckning egenföretagare och sådär. Och sen så är det en skola där en stor andel av barnen röstar på Miljöpartiet. Det är liksom, det är helt påfallande faktiskt. Men detta om detta, vad heter det? Men är det inte så att liksom, medelklassen alltid har gått i bräschen, eller ofta har gått i bräschen för politiska förändringar?
Ja, ja precis. Alltså, man behöver inte,
jag vet inte varför man ska kalla det liksom en borgerlig lyxgrej för det.
Nej, man behöver inte ha en massa hånfull kring det. Liksom.
Nej, kanske inte. Det kanske är en lite billig poäng.
Hånskratta åt all idealism.
Ja, men alltså, jag var liksom att slåss för kvinnlig rösträtt, var det också liksom larvig idealism?
Jo, absolut. Men, ja, precis. Ja, men det var nog mer att jag funderar på det här med utvecklingen. Alltså, är det här ett tryck som vi ser nu som bara kommer öka i takt med att utvecklingen fortsätter åt fel håll? Eller var det här en, som Irak-demonstrationen, något som passerar och som ignoreras? Eller är det då till och med så att i takt med att det kanske blir sämre, vi går in i en lågkonjunktur som vi kanske gör ändå, men sen kanske också ekonomin kommer försämras, förstärkt av klimatförändringar, kommer det då snarare göra oss mera bara då närsynta och trångsynta och själviska, och att den här jordmånen för sådana här idealistiska massrörelser blir mindre då, att bara olika tänkbara, tänker jag då, utvecklingsspaningar.
Om jag får vara optimist, vilket inte ligger helt naturligt för mig, men låt säga att vår ekonomi skulle påverkas så att vi därigenom skulle se, få upp ögonen för hur beroende vi är av en ekologi, en natur som är någorlunda balans och så vidare, att man kanske därigenom och kanske till och med, nu är jag väldigt idealistisk här, men kanske upptäcker att det finns andra värden än en hög inkomst. Att de inte jagar de här 100-lapparna kanske inte är så jävla viktigt ändå. Nu låter jag ju riktigt så här borgerlig lyxfru eller något sånt där. Men att, att vi på riktigt alltså kanske kan, vi måste ju förstå att det går att leva på med en lägre levnadsstandard. Vi måste sänka vår levnadsstandard. Jag är helt övertygad om det. Och då kanske vi inser att så jävla farligt var det inte. Man kan satsa på andlig tillväxt eller någon annan form av...
Ja, men liksom. Det där kan jag tänka att när man målar upp en sån där grej som... Det kanske också är sånt som Roland Pålsson och Andreas Malm har gjort tidigare när de var i den här podden, att man pratar om ett sånt samhälle där vi konsumtionsnivån sjunker, men man kanske har mindre arbetstid och man kommer liksom... Eller, jag kan säga, tänka mig att folk kommer kanske må bättre utav det när det är väl ett fullbordat faktum. Men jag... Väldigt svårt att se hur man mobiliserar kring det politiska projektet.
Ja, ändå. Att, jag vet. Det är, liksom, det är ingen som har lyckats hittills.
Ja, precis.
Det är min uppgift här.
Du och Roland och Andreas som får vara upplysta despoter. Som,
vi får starta
som vet vad folk vill ha egentligen. Som kommer göra dem lyckliga.
Exakt.
Tack så jättemycket, Therese Odenfeldt.
Tack för att jag fick komma hit.
Väldigt roligt att du ville vara med. Ja, vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Fackförbundet ST och Stormens utveckling är tillbaka om en vecka. Hej hej!